Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Podplay.
Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt och vi har ju fått så mycket frågor.
Ska inte vi säga hej och välkomna först?
Okej.
Okay. Alltså kanske lite mer så här.
Ja, men säg då.
Hur mår du idag?
Ja, men säg det då.
Okej. Okay. Alltså jag kom in här på redaktionen, tänkte jag säga. Då har man blivit journalist.
Så arg.
Jag var så arg och så hade jag tårar i ögonen samtidigt. För att, alltså, jag ringde dig i bilen och så var jag så förbannat jävla arg. Alltså argbiggan. Jag blir arg på så konstiga grejer just nu. Allt möjligt blir jag på. Och sen kommer jag få i efterhand, för när jag hade varit arg och la på ditt samtal så hade jag också förvisso sänkt in på McDonald's. Vi skulle köpa en kopp kaffe. För jag hade inte druckit någon kaffe. Jag bara, det kanske är därför jag är arg, tänkte jag. Och sen när jag väl har beställt min kaffe så blir jag så jävla arg på mig själv. För att, vem fan köper inte en McToast när klockan inte ens är 10, tänkte jag bara. Det är få chanser i livet man har, liksom. Nej, då var jag arg på det också. Sen började jag gråta. När jag svänger ur driven, för att jag insåg att jag hade ju en sån dålig lämning med Sam. Det var därför jag blev så på dåligt humör.
Men då blir ju hela dagen förstörd i och för sig.
Ja, jag vet. Det är lite så.
Det är
så
jobbigt med dåliga lämningar, tycker jag. Jag har ju haft tur att inte ha så jättemånga, men jag tycker alltid när man har varit ledig.
Ja, det är hemskt.
Och sen när man kommer tillbaka så är det typ en uppförsbacke, liksom.
Jag fick den här. Jag fick upp den precis samma sekund.
Att vara gravid, alla känslor, så påverkas du. Ja, men alltså absolut.
Ja.
Men det var ju som vi pratade om förra veckan också, att man blir ju så himla lätt irriterad. Det krävs inte mycket.
Nej, alltså det krävs ingenting. Jag var irriterad på dig också när jag ringde dig. Bara för att du typ inte pratade med mig i telefon. Du hade inte väl så alltså du var liksom inte där i telefonen.
Du pratade så länge och så mycket.
Och så var jag så irriterad på att du, det kändes som att du inte ville gå på gravidyogan. Och då kände jag bara, ja men skit i gravidyogan och kärring.
I detta avsnitt gästas Ida och Sanna av barnmorskan Camilla. Camilla uttalar sig som privatperson och inte som representant för Östra sjukhuset.
Men vi har ju en speciell gäst idag.
Ja, så det här ska inte handla om mig.
Nej, men vi börjar så. Vi har ju sedan förra veckan bett er skicka in frågor, för vi ska gästas av en barnmorska.
Och vad vi har fått frågor.
Vad vi har fått frågor, ja, gud ja. Det är nästan att vi behöver göra två delar av det här avsnittet.
Jag tror att vi måste göra det, för att ja, vi har fått så mycket. Mycket frågor är sådana frågor som jag inte ens har tänkt på att man kan tänka på. Men nej, nu tänker jag på dem.
Vi kommer att fokusera kring graviditet, förlossning, postpartum.
Ja.
Och allt däremellan. BB-väska såklart.
Mm.
Jag tänker att vem vet inte bäst av vad man ska ha med sig i en BB-väska än en barnmorska själv.
Nej, men precis. Och jag har också lite frågor som, alltså jag kom på en fråga själv.
Asså?
Som jag är så här, som jag är, kan hon ens svara på den? Får hon svara på den?
Ja. Mm. Jag tror jag vet vilken fråga du ska fråga.
Nej, det är det inte. Det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Men vi vill i alla fall välkomna Camilla in till studion.
Ja.
Välkommen.
Tack.
Du är ju inte bara en barnmorska, du är en kompis och en granne till mig.
Ja, det har varit väldigt lyxigt när ni flyttade in.
Ja.
Tvärs.
Så roligt. Och jag tänker bara lite kort så att man vet om vem du är, liksom. Mm. Du jobbar ju på förlossningen.
Japp.
Och du jobbar även med förlossningsrädsla.
Ja.
Kan inte du berätta lite om det?
Jo, men jag jobbar ju på Östra då. Och det är ju Nordens största förlossningsklinik. Så att vi har ju väldigt mycket förlossningar. Och sen jobbar jag också, eller har jobbat, nu är jag också gravid. Så att jag kommer ju sluta jobba snart. Men jag har också jobbat på den mottagningen för förlossningsrädda.
Mm.
En dag i veckan.
Du hade gärna fått förlösa mig. Du känns som att du har ett väldigt lugn.
Ja, nej men det, jag tror att jag och mina kollegor är bra på detta. Eller så.
Men det är ju så.
Väldigt roligt. Alltså det är ett otroligt roligt jobb.
Men Östra har ju också en väldigt, alltså väldigt fina betyg kring förlossningsvården överlag, tycker jag. Jag tycker alltid man hör att alla är så himla nöjda.
Ja, alltså jag tror att det är det man hör. Sen har det ju varit väldigt mycket media fram och tillbaka. Liksom så. Men när vi mäter, alltså hur nöjda framförallt förstföderskorna är över de man mäter, man har varit med sin förlossning och stöd och sådär, så är ju folk generellt sett väldigt nöjda. Och så ska vi ju få ett alldeles nytt sjukhus här om några år också, så kommer ju folk vara ännu mer nöjda.
Ska vi?
Ja,
bygger, i samma område?
Ja, precis. Bredvid så bygger de en ny förlossningsklinik. Så den kommer ju vara så mycket fräschare. För det här huset är ju byggt 1968 typ eller något.
Men det, liksom, då blir det ju en trea för mig.
Men det är väl på tiden, känner jag.
Alltså, det är ju så inte anpassat för liksom, ni vet, så här, att partnern ska stanna kvar. Eller du vet, så här, det var ju verkligen liksom byggt för att man, bebisarna skulle inte vara ihop med mammorna efteråt.
Ja.
Och så där.
Ja, tänk hur mycket som har förändrats egentligen på de här åren.
Gud ja, verkligen.
Men det jag känner lite när det kommer till det att många pratar ju väldigt gott om Östra, men man hör ju också mycket att folk är så här, ja, de är underbemannade och man får inte bla bla bla, och det var mycket i pandemin att det var mycket liksom så här, ja, men att man pratade dåligt just för att det var som det var, och det var ju så det var för alla. Men alltså helt ärligt, jag märkte inte ens av att det var underbemannat.
Nej.
Eller att det var, alltså under pandemin, det enda som var ju, man hade ju restriktioner såklart liksom. Men det hade man ju vart man än rörde sig inom vården. Så att det var inte konstigt. Men jag har aldrig märkt av det här som folk pratar om, att det är så underbemannat sånt. För att ni skötte det på ett sånt sätt som gjorde att man kände sig så trygg ändå.
Ja.
Sen kanske det var kaos bakom kulisserna. Men det märkte man inte av som föderska. Det gjorde väl inte du heller?
Nej, men vi hade ju turen. Vi var de enda som födde det datumet, tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, bra. På just den avdelningen. Ja. Ja. Nej, men man kan ju tänka så här. Så det är ju hela Sverige. Vi har en egen födelsedag. Nej, men om man ser till liksom, bemanning och så är det klart att man vill ju oftast alltid vara fler. För man vet ju hur bra vård man kan ge om man får ytterligare tid och så. Men jag tänker att det är ju samma för, även om du jobbar med alltså, barnsjukvård eller cancersjukvård eller intensivvård, så är ju det samma.
Mm.
Men ju, alltså, om man tänker kring pandemin, där var det ju en extrem situation. Sen var det ju mycket som vi inte tyckte heller blev bra, typ som att partnerserna skickades hem från BB. Det tror jag. Men där är ju liksom, det är ju inget vi som förlossningsklinik kan välja själva, utan det kommer ju alltid uppifrån.
Ja, jag tycker att det är ju inte ert ansvar.
Nej, men jag tror de flesta ändå känner att alltså, personalen vill att det ska bli bra för dem.
Ja.
Sen är det ju alltid folk som är missnöjda, men så är det ju tyvärr.
Ja.
Man kan inte plisa alla, det är någonting som jag har lärt mig, så att säga.
Nej, men så är det verkligen. Var det en pil?
Nej, verkligen inte. Nej, jag menar bara, alltså,
du ska vara glad att du har mig, för att annars hade du, ibland så är du för tidsoptimistisk.
Nej, men det var inte, va?
Nej,
det var en pik till mig själv. Alltså det var, aha, jag att jag menade att jag typ sitter på, nu när jag har börjat med TikTok och sånt.
Aha.
Att man kan liksom inte plisa alla.
Aha, men jag tror du är jättepersonlig.
Main character. Det jag skulle säga var också att, hur många år har du jobbat med det du gör?
Nej, men jag började på BB för 2016. Och så är jag legitimerad barnmorska sedan 2017.
Mm.
Och så har jag jobbat sen dess då.
Mm.
Och så har jag också haft utbyte till mödravården, där jag höll mycket föräldrautbildningar under en period.
Och vad skulle du säga är liksom det absolut bästa med att vara barnmorska, tycker du?
Nej, men alltså jag är ju också en sån som, jag gillar ju också att vara sjuksköterska. Man är ju sjuksköterska först och så jobbar man som det.
Jobbar man som det ett år och sen blir man då legitimerad barnmorska?
Så var det när jag sökte. Nu behöver man för vissa skolor inte vara, alltså att ha jobbat i ett år innan man får söka in. Men jag tror ju ändå att det är bra, för att det är ganska gött om man har alla de här liksom sjukvårdsdelarna med sig. För att du jobbar ju ändå, de allra flesta barnmorskor kommer jobba på sjukhus eller inom sjukvården.
Mm.
Så det tyckte jag var, men jag tyckte att det var väldigt roligt. Jag tycker om när det blir akut och det är liksom, ja, lite skarpt läge och så.
Mm.
Det som är, när jag läste till barnmorska så var det för att jobba med ungdomsmottagning.
Okej.
Ja, så att det är inte.
Gud, det känns verkligen som att du hade varit en sån man vill vara 15,
ja,
och gå till.
Eller hur? Ja. Och då tänkte jag verkligen, åh, det vill jag göra. Och sen så efter jag hade varit syrra och kom då till mottagning, så tyckte jag mottagning kändes inte alls lika roligt.
Nej.
Som det visade sig att det var på förlossningen.
Mm.
För att det är liksom, alltså det är ändå sjukt när det kommer ut en person ur en annan person. Jag tror att det är det.
Det är faktiskt.
Nej, men det är ändå det, att det kommer ut en människa som är färdig. Ja. Alltså det är, det är klart att man tröttnar kanske liksom på det i längden, men det är ju ändå väldigt många av oss som har jobbat i typ över, ja, men 20, 30, 40 år.
Men jag kan tänka mig också att ingen dag är den andra lik. Även om det är samma grej man gör, så är det ändå, nej, olika människor.
människor, olika kvinnor, olika partners man träffar. Att det är så mycket runt omkring. Liksom. Det är som frisörer som inte heller är 13 sitt jobb, för de träffar så mycket olika människor.
Exakt, jo, men så är det ju. Och det blir ju. Jag har jobbat mycket hemifrån nu sista halvåret, för jag håller på att plugga samtidigt och för jag forskar. Och jag märker verkligen det. Vilken, alltså, det är ju ganska tråkigt. För att, alltså, det är ju roligt med forskarstudier, men det är ju tråkigt att inte träffa patienter och kollegorna på samma sätt. Mm. Det är ju sjukt kul. Men jag skulle säga att när bebisarna kommer ut, det är ju...
Det finaste.
Ja, men det är ändå väldigt... Det är otroligt roligt. Och det blir ändå typ mäktigare från att jag själv födde barn. Mm. Man blir mycket mer blödig dock. Så att det är fler förlossningar jag står så här och typ får hålla mig samman. Så att man inte ska stå där och böla. Men det är väldigt roligt.
Jag kan tänka mig också, jag vet inte, ja, men det kanske är off topic egentligen, men jag kände när jag födde barn att då hade jag först en liten äldre kvinna som tog hand om mig. Mm. Och hon var så gullig och jag kände verkligen att hon kände verkligen vad jag kände. För hon sa själv att hon hade typ 3 barn och du vet att det var verkligen så här, hon kände vad jag kände. Men hon som förlöste mig var också helt otrolig. Och andra sidan henne var ju, alltså jag kommer aldrig glömma, hon var tysk, du kanske vet vem det är. Hon var tyska.
Ja. Det finns säkert, kan jag säkert gissa vem det är.
Ja. Hon var i alla fall grym, men hon tror jag inte hade fått barn själv. Nej. Hon var väldigt mycket mer klinisk, märkte man. Men det är skönt med båda delarna. Men jag har en fråga nu, som jag inte ska glömma.
Nej.
Som vi pratar om. För jag sa det så här, jag har ju tänkt att med andra barnet så vill jag ta igen det som jag tappade i pandemin med att Kalle inte fick vara med.
Ja.
Och bara, jag känner så att om man liksom kan ta en natt på BB tillsammans och bara landa i det här, så vill man väldigt gärna göra det. Men så hörde jag, så sa du att bara, nej, men det är 6 timmar. Och det är det. Ja, det stämmer.
Nej, men det beror ju på, så här är det ju. Så som man resonerar mer och mer är ju att om man är helt frisk så är det liksom, finns det liksom ingen anledning att vara kvar inom slutenvården.
Nej.
Sen kan man alltid önska och så. Men många som vill gå hem släpper vi inte hem för att man måste fylla upp. Liksom, eller man måste kunna checka av väldigt många delar, både mamma och barn, på en checklista som finns. För att vi ska säga att ja, men det är okej att gå hem.
Mm.
Sen är det ju ändå så att föder du liksom sent på kvällen så går du ju inte hem 3 på natten.
Nej.
Så är det ju inte. Utan man går hem på dagtid. Liksom.
Precis. Och då går man kanske inte till BB då? Eller?
Nej, alltså många går ju då hem direkt från förlossningen.
Ja, man får stanna på rummet till morgonen. Liksom.
Ja, men precis. Sen är det ju ändå så att man kan ju all frågan alltid fri.
Ja, det var jag som tänkte på det, det hade varit så mysigt att stanna kvar. Med tanke på att Kalle fick ju åka direkt till förlossningen. Så kände man bara, här är jag med mitt barn. Ja. Och det var man lite inställd på såklart. Men det hade varit så skönt att få det här. Ja. För många säger att det är väldigt mysigt det här med BB om man är där tillsammans.
Mm.
Typ min syster var där med sin kille, hon födde i Halmstad. Och hon var kvar 3 nätter tror jag. Ja. De var liksom verkligen där i sin bubbla.
Mm.
Så hon bara, vi har liksom inte fattat att vi har fått barn förrän de kom hem. För de var verkligen så fast i det här. Och det låter himla mysigt.
Ja,
men du
nej,
är så
tajt
på ett svar då.
Nej, men precis. Nej, men det kan ju vara jättemysigt. Men jag tror liksom alltså att så som vården är uppbyggd just... sen är det ju olika kliniker såklart. Men just på Östra är det ju så nu. Mm. Att man ska vara liksom lite förberedd på det. Men det kommer ju absolut inte vara alla som går hem efter 6 timmar ändå, för att det får inte alla göra.
Men en inflikande fråga där bara.
Ja.
När det kommer till första och andra gångs föderska.
Ja.
För jag var just barnmorskan häromdagen och då pratade hon om att detta gäller egentligen för båda.
Mm.
Det är nytt då, eller?
Nej, men det är ju både och. Det har vi haft ganska länge, just för att man har sett att det, för barnets vinning finns det liksom ingen vinning för att vara kvar på. Om barnet är helt friskt så finns det ingen vinning att vara kvar på BB. Det som är nu just i Göteborg, det är att om man går hem som förstföderska inom 6 timmar så får man ju det här BB hemma.
Just det.
Och det kan jag ju säga är ju en otrolig... möjlighet för de som får det då, för att då kommer det ju hem en barnmorska, en undersköterska hem till en på besök.
Man får egen tid.
Ja, men egen tid, alltså, för det kan man ju ändå tänka att en barnmorska eller sjuksköterska som jobbar på BB, de har ju väldigt många patienter ändå att ta hand om. Men om du får ett hembesök av någon så är det ju riktat under den timmen, och går man hem som omföderska, då har man ju samma vård fast på BB-mottagningen då.
Mm.
Men det här är jätteolika över hela landet. Så att, jag tänker att det får man nästan fråga när man kommer. Alltså också fråga i mödravården. För det är ju klart, precis som ni säger, att men det hjälper vilken inställning man har från början. För även om ni kände er, ja men ni var med på att inte era partner skulle vara med på BB, så var det ju väldigt många som ändå hade liksom, som visste om det. Men inte liksom typ, som ändå tänkte att ja, men det går att tjata sig in typ.
Jaha.
Ja, så nej, det blev ju väldigt stor skillnad. Däremot skulle jag säga att har man små barn hemma och ändå har barnvakt, att det är ju käckt om man kan ha barnvakt en natt till då. Mm.
Att det inte stressa till det normala familjelivet igen.
Liksom. Ja, eller också, för då kan man ju faktiskt få vara i fred själv med sin partner och sin nyfödda. Och så kan stora syskonet komma efter ytterligare ett dygn. För stora syskonet, beroende på hur gammal det är, och just den individen kanske inte spelar så stor roll om det är en natt eller två nätter med mormor, morfar eller farmor, farfar eller vad det som är.
Det är någonting som vi ska ta för. Det var ett väldigt bra tips. Jag fick det också av min barnmorska att man skulle rekommenderas att låta barnet vara kvar hos barnvakten en natt till, så man får i alla fall första natten själva. Men som ett tillägg bara till det innan vi går in på de andra frågorna som vi har fått in, så finns det väl också en uppsida med rent vårdmässigt för barnet och för mamman.
Ja,
alltså, som vi pratade om i helgen.
Ja, men precis. Alltså, det gör det ju också. För att alltså, så som man... Alltså det här är ju olika definierat vad jag förstår det som i hela landet. Och jag kan ju bara svara lite för typ hur vi jobbar. Men det finns ju inga medicinska fördelar för friska kvinnor som föder friska barn. Och har helt normala förlopp. Liksom. Sen kan man ju själv uppleva att men det här var inte normalt. Eller jag tyckte att det här var si eller så under min förlossning. Så finns det liksom inga fördelar att vara kvar en eller två nätter. Det finns andra risker, kanske är fel att säga. Men... ja, men jag tänker vårdrelaterade infektioner och liksom så här andra saker som är kring det då. Mm. Och sen för Västra Götaland så antar jag att det också handlar om alltså att man ska använda resurserna på ett sätt som är ansvarsfullt.
Men också kanske att man, det är en ren och skär gissning som du får då säga om det stämmer eller inte, men att man kanske sätter sig lite själv i passagerarsätet också när vården är så nära, och att man förväntar sig att, ja, men typ att man kanske hade ringt in för andra saker om man hade varit hemma än vad man gör på BB till exempel.
Precis, och det har man ju också sett att när man är kvar på sjukhus, då antar man att vårdpersonalen har liksom hela ansvaret och hela kollen för sig själv och barnet, och det är ju på ett sätt sant, men också så att för att man ska få bra hjälp så vill det ju till att man använder de här ringklockorna inne på rummen.
Ja. Och är uppmärksam själv också,
exakt,
tänker jag. För det kan ju gå
att man verkligen är uppmärksam om man är orolig för något, att man hör av sig. Och jag sitter ju mycket som, eller jag har suttit mycket som förlossningskoordinator också. Och då är det ju liksom i Göteborg är det så att då ringer man in och så får man svara på frågor folk har. Inför sin förlossning, alltså när man har verkar, men även efteråt då. Och då ringer ju folk, alltså dygnet runt, för att man, alltså det kan ju vara att ja, men, nu trillar navelsträngstumpen av liksom, och så har man panik liksom. Och det är ju så här fullt rimligt kanske att man får panik för det första liksom så här. Och då behöver man ju prata med någon, och då är det ju ändå, då ringer man i högre utsträckning. Men på BB kan det ju vara så att ja, men vi väntar tills någon kommer in. Och det är ju inte säkert att det är bättre.
Nej, just det.
Utan det bästa är ju liksom att höra av sig till om man har en fråga eller fundering.
Ja.
Men sen kan det ju vara också så här, om man föder andra barnet. Säg att ni kommer in och så föder ni barn på 2-3 timmar. Då blir liksom vården efter själva födseln längre än liksom förlossningen i sig.
Ja, men just det, ja.
Så en del kan ju verkligen vara så här, nej men gud, jag vill gå hem nu. Och då har det gått 4 timmar. Och bara, nej men det får du inte. Typ.
Nej.
Så man får ju, alltså det är ju inget lagkrav, men...
Man bör kanske inte.
Nej, men det är klart, har du en förlossning som är så att du sätts igång och så är du liksom flera dagar på förlossningen, då kan det ju kännas jättekonstigt att gå hem efter 6 timmar, såklart.
Alltså jag vill ju egentligen bara hem, tror jag. Men det kan också varit för att man var... Alltså dels så var man ju själv på
ett
annat sätt.
Ja, jag tänker också det.
Och han hade ju varit med mig där i 5 dagar för igångsättning. Ja. Så vi hade ju varit där så länge. Så jag kände bara att jag vill bort från det här sjukhuset.
Gud,
och bara,
ja, det tycker jag verkligen.
Men
jag tror att... det är nog också väldigt olika. Men det såg man ju också under pandemin. Att kvinnor gick ju hem mycket tidigare.
Mm.
För att man ville hem.
Ja, och det måste jag säga att jag hade också lite den inställningen som du hade, att så här, ja men vad mysigt nu att man ska få stanna på BB natt med sin partner, men sen vi har pratat så har jag nästan känt att så här, gud vad det ska bli mysigt att faktiskt få komma hem ganska tätt inpå, givet att jag då har en bra förlossning med min partner och bara få första natten själva med det här barnet utan att vara i en sjukhusmiljö. Det har ändrat mitt perspektiv lite grann, vilket är kul.
Ja, och jag menar, jag tror att mycket handlar väl om inställningen, att man vet lite så här, vad kan jag förvänta mig om det innan? Sen är det ju verkligen liksom säkert jätteolika olika kliniker i Sverige. Så att man tar det jag säger kring Östra, liksom, om man föder där. Och sen så framförallt fråga barnmorskan på mödravården. För hon har ju bra koll på vad som kommer gälla just för den kvinnan. För det kan ju vara så här, ja, men man äter någon medicin som gör att man inte får gå hem ändå och sådär. Vissa kan vara så att man inte går och oroa sig för saker i onödan.
Nej, precis. Och det var någon som pratade om innan vi tryckte på räck att känner man sig jätteosäker på saker och ting. Mm. Så många har skrivit in mycket frågor till oss nu, jag tänker innan vi kör igång med alla Q&A-sen, så att många har skrivit in saker som kanske så här, du kommer ändå svara att prata med din barnmorska. Exakt. Eller sök vård.
Mm.
Just för att om du ger ett svar, så ja, det är klart det är ett svar, men det hjälper ju fortfarande inte den människan om man ändå behöver söka vård.
Nej, och det blir ju väldigt generellt. Jag vet, när jag läste till barnmorska så tyckte ju min man att hela jobbet gick ut på att säga det är normalt. Liksom. För det är ju typ det barnmorska. Alltså, för det är ju det mesta ligger ju inom det normala. Alltså, i och med att det är så fruktansvärt många kvinnor som blir gravida och föder barn, så är det alltid någon annan som har varit med om det.
Ja.
Och då till sist blir det liksom
normalt.
Normalt.
Ja.
Och då, men bara för att det är normalt behöver ju inte betyda att det är inte ett bekymmer för just den enskilda.
Nej, men precis.
Och det som jag upplever som ett bekymmer behöver inte vara ett bekymmer för er och vice versa. Liksom. Så att man verkligen liksom, tar upp de frågorna. Så.
Ja.
För mödravården är ju faktiskt till och med gratis fortfarande. Så att det är ju
det är fantastiskt bra. Tycker jag.
Det är fantastiskt.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Jo, det jag ska säga innan vi drar igång är ju bara lite kort. Du doktorerar ju också nu.
Ja. Och, jag gör forskarutbildning.
Ja, och en studie som pågår det här med igångsättning hemma.
Ja, precis. För precis som du sa, Sanna, så är det ju det där när man sätter igång. Kan det ju vara 5 dagar på sjukhus innan ungen faktiskt kommer. Så att i många andra länder så är man hemma under sin induktion. Eller man kan välja det i alla fall. Och det vill vi kolla på i Sverige också, om vi kan erbjuda födande.
För det är ju väldigt, alltså i första typ ibland 2 dygn så har du ju tabletter var sjätte timme eller vad det är.
Och då kan du lika gärna vara hemma.
Alltså jag fick panik, jag bara, ska vi vara här? Och så fick vi inte ens lämna rummet på pandemin heller.
Precis, så att nu nästan alla förlossningskliniker i Sverige är med i en studie som heter Option. Och då, om man är med i den studien då behöver man vara frisk och ska sättas igång. Och då lottas man till att antingen vara hemma de 2 första dygnen eller vara på sjukhus. Och då får man ändå kontroller så att du kommer till sjukhus, sätts igång. Och så om du lottas till att gå hem så kommer du ändå efter 24 timmar att göra en kontroll. Och sen så kan man gå hem igen då om man behöver.
Men kan man åka hem då med en ballong?
Ja.
Ja, man kan det?
Ja, jättekäckt.
Okej. Ja.
Nej, men det kan man både med ballong och...
Pille.
Ja, precis. Och det är inte en ballong man håller i handen då, utan det är en ballong man håller i som man sätter i livmodertappen då för att sätta igång förlossningen. Men det har varit, alltså när man kollar på studier från, som gjorda från Danmark och Norge och så är kvinnor väldigt, väldigt nöjda med, och Finland.
Ja, men jag hade heller varit hemma de
ja, men precis, och det är ju så tydligt, typ om ballongen trillar ut, ja men då åker du in.
Ja, men precis. Ja.
Men och ni söker fortfarande deltagare till studien?
Ja, precis. Alltså när man kommer och ska sätta sig igång så kan man fråga om man...
Alltså jag signar upp mig.
Ja, men eller hur? Ja. Så att jag kommer också signa upp mig när jag ska föda, tänker jag. För jag blev ju igångsatt sist också.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men alltså det här, på tal om igångsättning så har jag en fråga. Det här är en personlig fråga.
Ja.
Alltså jag har ju hyperemesis.
Ja.
Och jag har förstått som att vissa kan få bli igångsatta sent i graviditeten. För många blir det också värre när du blir jättehög gravid. Alltså kan man få kräva att bli igångsatt om man känner att jag orkar inte mer? Om man åker in på dropp var och varannan dag och känner att det här är ohållbart.
Kräva vård kan du inte.
Nej, okej. Okay.
Nej, absolut inte. För det är många, apropå andra saker inom vården, så det är inte alls ett dumt ordval, för det är så många uttrycker sig.
Ja.
Men alltså rekommendationen, det är ju ändå så att om du inte inducerar så, och kommer igång själv, då har du bättre förutsättningar för liksom, helt komplikationsfritt förlopp.
Mm.
Men det är klart att har du så pass stora bekymmer av, alltså det kan ju vara alltså andra saker än hyperemesis.
Ja, precis.
Då sätter vi ju igång.
Ja.
Men då gör man ju det, då får man ju träffa en läkare och så gör ju de en bedömning på att nej, men nu är det liksom vinsten för dig. Liksom. Ja, men precis, för där jag jobbar på det BB:t som tillhör våran avdelning, där har ju vi kvinnor som kan ligga länge inför sin förlossning av olika anledningar. Och ibland blir det ju inte hållbart psykiskt. Nej, men för precis. Personen.
Och då kan man få sämre förutsättningar att i förlossningen.
Ja, också. Men precis. Och är man omföderska och har fött vaginalt innan och liksom den här livmodertappen ändå är liksom lite öppen och det är ganska bra status som vi säger, då är det ändå absolut någonting man får prata om.
Men, jag låg och googlade på det förra veckan när jag låg inne på dropp och kände bara att det är så långt kvar.
Ja, men jag fattar
orkar
jag verkligen
inte. Och så bara låg jag och googlade bara, när kan jag ha ett mål att de sätter igång mig typ runt omkring här?
Ja.
Bara för att jag är så här, men, man blir så trött av
ja,
detta.
Men precis. Alltså man kan ju tänka att en bebis är ju, liksom, en graviditet är ju fullgången från vecka 37 plus 0. Sen så skulle jag säga att det är inte vanligt att man sätter igång då på andra skäl än väldigt tungt medicinska skäl. Liksom. Mm. Men efter det så får man ju prata om och se liksom hur mycket bekymmer har man som enskild. Liksom.
Ja,
och det kan ju barnmorskan på mödravården skicka remiss till då det sjukhuset man är på. Fast att det inte blir en björntjänst för dig heller, att vi sätter igång det och så blir det sämre för dig.
Ja, men precis. Ja, nej, för det var något jag tänkte på, för att jag registrerade mig med läkaren då gällande medicinen. Får inte jag ta fram till från vecka 36 måste jag sluta med en av medicinerna jag tar. Och då var jag så här, okej, men tänk om det blir kaos då. Sätter de igång med eller ska jag få gå då en månad till och spy konstant?
Nej, men blir det kaos då och du spyr på det sättet så får man ju ta, annars så blir det ju inte bra förutsättningar för varken dig eller barnet.
Nej, och det måste ju vara att jag själv också vill det då givetvis.
Ja, precis. En del vill ju vi sätta igång, men som absolut inte själva vill bli igångsatta. Och då hamnar vi ju liksom, så att det är ju både och. Men du ska ju absolut liksom... Det är absolut någonting man ska säga att man behöver om man känner att men det här är svårt. Men
sen jag kände det sista, eftersom jag blev igångsatt med Sam, och det var det också innan för att jag inte mådde bra. Och jag kände själv att även om det var 5 dagar och det var ganska tufft så kändes det ändå på något sätt som en vinst att okej, jag blev tagen på allvar. De ser att så här, det är bättre för dig att du får komma igång och att det här barnet får komma ut, att du kan må bra igen. Liksom. Mm. Och det var så skönt.
Men du blev igångsatt av den anledningen förra gången?
Ja, för jag hade... Eller det var bland annat att jag hade migrän, spydde. Ja. Alltså det var mycket som var så de kände nog att du orkar nog inte.
Det är ett tungt vägande skäl om man säger så. Eller liksom sådär. Alltså, sen finns ju inte det en exakt så här, om man uppfyller de här kraven, utan det är ju liksom en bedömning.
Ja. Och det är ju bra.
Ja, det är det ju. Och det är ju för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Så. Det är ju många som vill bli igångsatt bara för att man är trött på att vara gravid, och då säger nog de flesta förlossningsläkare nej till det.
Ja, men det kan man ju förstå.
Ja.
Sista frågan bara gällande din studie. Man anmäler sig till den här studien om man får ett besked om att man ska bli igångsatt.
Ja, och då blir man tillfrågad när man kommer till sjukhuset, men man kan också fråga om det själv.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Nu ska vi köra några snabba då.
Mm.
Okej då, första frågan då. Bästa ställningarna under en förlossning som du som barnmorska upplevt?
Alltså när du krystar ut ungen eller under tiden?
Ja, jo, men när du krystar, eller ja, lite, du krysta. Får tolka den frågan som du, som du vill där. För jag tänker så här, många säger ju att ligga på rygg inte är det bästa till exempelvis. Så om det finns någon sån här...
Alltså det finns kort svar. Under förlossningen, när det är öppningsskede, så är gravitation sannolikt jättebra. För att det hjälper kroppen att jobba vidare, i synnerhet om man har ryggbedövning. När man ska krysta så handlar det ju dels om mycket typ vart du känner som kvinna att du får kraft och att barnmorskan kan stå och hålla perinealskydd på ett bra sätt.
Det är.
Och det är nog olika.
Varma handdukar och sånt.
Ja, varma handdukar och sådana grejer. Jag personligen föredrar att ha förlösa då som man säger, eller att kvinnan föder på sidan. För att jag tycker att det är lättast att hålla då. Jag tycker att det blir liksom lätt när bebisen kommer, att hon kan ta den till liksom bröstkorgen och sådär. Sen vet jag jättemånga kollegor som tycker om att kvinnan står på knä. Men då tycker jag alltid att det blir rörigt så här när bebisen ska upp.
Jag vet vad du också tänkt
och
på.
Och så ska man runt och du vet så här, alltså det är mer bara,
men
det är
ju bara,
det är mer bara för att jag själv tycker att det är liksom så. Men vissa älskar det, så det är väldigt mycket upp mot till kvinnan och barnmorskan.
Mm.
det finns inga stora studier som kan visa att det ena är bättre än det andra. Men sannolikt är det fördelaktigt att kvinnan kan vara, alltså, röra på bäckenet lite under tiden. Att du är i ett läge där du kan flytta dig lite.
Jag känner att man fick kraft också vid löpsidan.
Exakt, alltså man kan dra upp benet och man kan vila huvudet emellan och man,
Men så helt enkelt, gravitation under öppningsfas och sen kan att ligga på sidan vara ett alternativ som man kan som födande uppleva lite större kraft helt enkelt.
Jag har en fråga.
Ja.
Sån här perennialmassage heter det så? Alltså förberedande. Ja eller nej?
Ja, får man säga så. Alltså det finns ju studier på som visar att kvinnor som gör det vill gärna göra det igen. Liksom. Mm. Men det är ju inte så att... Alltså jag tänker också att kroppen förbereder sig själv för, alltså bara graviditeten gör att den förbereder sig för att ungen ska komma ut.
Mm.
Och göra riktig perinealkroppsmassage är ganska krångligt att göra själv, för du måste liksom in i slidan med liksom tummen och trycka.
Ja, men,
liksom.
Alltså det här är något som min sambo är jättetaggad på att göra inför det här barnet. Våra kompisar gjorde det.
Mm, då får ju han hjälpa dig med det då.
Ja.
Och det får man ju känna själv om man känner att det känns vettigt när man har liksom så. Att jag skulle säga att...
Mer kul grej kanske än
jätteevidensbaserat. Alltså evidensbaserat kan man inte säga att det är liksom någon större liksom, tyngd. Sen finns det studier som visar på att det är bra. Men man behöver inte döa sig med det, tänker jag.
Nej, en vän till oss. De gjorde det. Liksom, började ganska god tid och verkligen tog det här på allvar. Mm. Och hon sprack inte en...
Nej.
Hon var inte ett stygn, fick hon. Och det var första barnet.
Men det kan ju också vara för att hon hade...
Som vävnad.
Tur också.
Mm, ja, och genetik och ålder och allting sånt där. Sen är det ju ändå så att det är ju inte fel att öka cirkulationen i underlivet. Så smörja med olja och liksom såna här grejer. Liksom. Men gör man det, så det är absolut inte farligt att göra. Men gör man det inte, behöver man inte få panik.
Nej.
Mm. Nej.
Vad tycker du, eller vad skulle du själv packa till BB-väskan? Och du behöver inte säga hela listan, men typ så fem saker.
Alltså fem saker. Men det jag hade med mig, som kanske inte alla har med sig, det vet jag inte, men det var att jag gillar inte sjukhuskläderna.
Okej.
Alltså, kan man föda
i... Alltså du får ju föda i vad du vill, men jag födde ju sjukhuskläder, men sen bytte jag. Alltså för att jag bara tyckte de här, alltså dels färgen på de här skjortorna. Och
jag
vet,
tycker
så här,
de är så sköna.
Ja, det är jättebra, tycker man det. Men det är så här, alltså, och så går det runt både mammor och papper på BB i de här skjortorna. Alltså det tycker
men
jag
är inte också en liten arbetsskada, tänker
det
jag.
Det är säkert
alltså,
till
att du lever i den här miljön och ser det hela tiden också. Att det blir mer...
Och sen absolut ha tofflor.
Ja,
100% ha tofflor med sig, så att man slipper gå på de här golven eller ovärdigt behöver liksom trycka i sina fötter i sina vinterkängor när man ska gå vidare i den här lilla... Men det är ju bara sån här personlig liksom så. Läppsirat.
Ja.
Det känns ju som det är ändå många som uppskattar
det.
Och sen så att den man har med sig har lättillgängligt att äta, så att inte det blir liksom massa fokus på att den personen
är hungrig, inte liksom.
Och sätts man igång, tycker jag absolut man ska ha liksom grejer med sig att göra. Typ alltså,
en dator.
Ja, men precis, att man verkligen har tid för driv.
Mm.
Och sen vad man inte ska ta med upp på rummen eller liksom in på förlossningen, det är ju alltså babyskydd och liksom vagn och ni vet, alltså babynäst och sånt, för det kan man gå och hämta sen i sin bil om man har bilen liksom där.
Just det. Det var ju en bra poäng, för det känns som att alla kommer liksom med babyskydd, babynäst, rullväska, alltså har med sig hela livet.
Det är som typ som man ska vara borta i 16 veckor liksom, och det är inte jättestora rum, och det är inte heller så att det finns här, men här är upppackningsytan för alla grejer, utan att man packar lite smart, att det man har liksom under födseln är liksom en väska, och sen så har man liksom nästa...
Det mest nödvändiga för dig, bebis och partner, har man på rummet, och sen allting som man behöver vid hemfärd,
det
eller när bebisen
man
är ute, så hämtar man det i så fall.
Precis, för nu är det ju inte pandemi längre, så att nu kommer man ju kunna liksom
gå in och ut
på ett helt annat sätt.
Men så kläder, tofflor, läppsirat, något för partnern att äta, våtservetter har du sagt innan.
Ja, precis. Våtservetter, för det vi använder inte det på där jag jobbar i alla fall. Så att använder man det, för det är mest för att jag själv tycker att det är väldigt smidigt.
Ja.
Och sen hade jag i alla fall så egna duschprodukter och sånt.
Mm.
Det kändes liksom. Och sen så absolut viktigast att man kommer ihåg, om man inte kommer ihåg någonting annat, så att det är att man duschar efter sin förlossning
innan
första
dygnet.
Inom 24 timmar.
Alltså.
Ja.
Jag gjorde det på förlossning.
För hälsoskäl.
Ja. För att det är ju så att i slutet på graviditeten så är man väldigt mycket mer infektionskänslig. Och det kan ju låta konstigt om man inte har fött barn, så tänker man så här, men det är klart man vill duscha efteråt liksom. Mm. Men man bryr sig ju väldigt lite om det just då.
Jag gjorde det bara för att de sa att du måste kissa nu, annars får vi tappa dig.
Mm,
och jag bara, och hon bara testade sig i duschen, och då blev det att jag duschade och då kom det kiss. Så jag bara, jag kissade!
Ja, superbra. Ja. Mm. Nej, men så de sakerna är viktigt. Och sen att man förbereder så man har bra grejer hemma.
Mm.
Framför allt grejer för typ förstoppning, hemorrojder,
Laktolås.
Att man har Alvedon och Ipren och sådana saker. Alsollösning och kompresser.
Till
underlivet.
Ah!
Ja, men inte Alisol-sprit utan Alisol-lösning. Absolut inte Alisol-sprit.
Nej, okay.
Det är svig, skull, svida, något otroligt. Men Alisol-lösning, för då kan man lägga det på kompresser och ha mot underlivet.
Så drar det ut vätskan.
Ja, men det drar ut vätskan, så blir det inte så jäkla svullet.
Okej.
Väldigt käckt.
Din tur? Ja, min tur. Okej, det här är en grej som jag låg och tänkte på. För att jag fick väldigt mycket relaterade frågor, så jag försökte komprimera det till en fråga.
Mm.
Och du som också jobbar med förlossningsrädsla kanske tycker att det här är en dum fråga.
Nej,
och då får du tycka det. Men den sämsta trenden inom barnafödande just nu, det känns som att väldigt många som alltså, något som ni barnmorskor ska bli trötta på, typ som att så här, jag vill föda kejsarsnitt för jag inte vill gå sönder där nere. Att det blir lite så här, folk tycker att jag kan välja det för att jag kan välja det.
Ja, alltså framförallt tror jag att det som är nu är att man tänker att man måste ha väldigt hög kontroll. Det gillar jag också, så jag ska inte säga någonting om det. Jag gillar också att ha hög grad av kontroll. Men också kunna bestämma exakt hur det ska bli innan.
Mm.
Alltså det här att jag vill födas så här för att det går inte att planera, och då kan inte jag leva mitt liv liksom. Och det kan ju vara allt ifrån att man vill ha en planerad igångsättning, att man vill ha planerad hemfödsel, eller att man vill ha planerat kejsarsnitt, för att då känner man att, men då vet jag ett datum och liksom så. Det kan man ju känna liksom, för att man vet ju att kroppen vet ju ändå inte om det vi planerar på utsidan. Så att kroppen kan ju ändå starta med en förlossning även om du har ett planerat kejsarsnitt. Så att det är ändå bra att förbereda sig för liksom lite olika scenarier och vara lite öppen kring att... Men sen också kan man vara, jag tror också att många kan känna sig att det är en utmaning ibland att, hur ska man säga det här utan att folk blir upprörda.
Men jag tror det är det, kollegor, det är det vi letar efter just nu, det svaret som du är.
Nej men alltså att både att man tänker, eller så här ska jag säga. Jag kan ju inte svara för precis alla som jobbar inom förlossningsvård, men det är så pass, du ger så pass mycket av dig själv in i ett förlossningsrum att man orkar inte jobba med det om man inte tycker det är roligt eller viktigt eller vill att det ska bli bra. Och det man kan, det jag tror en del kan känna är att när det kommer väldigt mycket önskemål om exakt hur den här stunden ska vara, då blir det liksom lite prestationsångest både från personal, födande och stödperson.
Mm.
Det kan vara liksom allt ifrån att jag vill föda i den här positionen under de här förutsättningarna, och jag vill att den här bildserien tas under tiden.
Ja. Samtidigt som vi har den här musiken i bakgrunden.
Exakt, och det är den här låten som ska spelas. Och då tänker jag så att då gör man liksom nästan upp för sig själv att...
Man blir missnöjd.
Ja, men typ. För att det är jättesvårt att säga. Och du vet ju inte heller själv om det är det som du tyckte var viktigt då.
Det här tycker jag är så intressant. För vi har ju pratat om det här med förlossningsbrev. Det är ju, det är ju ingenting som varken du eller jag har skrivit.
Nej.
Just för att det känns som att man ger sig själv fel förutsättningar. Mm. Att man sätter så höga förväntningar på hur exakt en förlossning ska vara som man ändå inte kan kontrollera.
Mm.
Sen kan man ju såklart ha önskemål om det här med sen avnavling. Mm. Eller om man känner att... att man behöver förvarna på något sätt för att man vet hur man är när man ska hantera smärta kanske. Eller om
kan man har... sånt som man verkligen vet om att man kan kontrollera då kanske på något
sätt. Ja, eller underlätta för personalen. Ja. Och det skriver man ju i så fall in i sin journal, det gjorde ju vi.
Mm.
Men, och därför så är jag så nyfiken på vad man i så fall fyller ett förlossningsbrev med.
Nej, men det kan ju vara...
Utan att det ska vara en spark på någon annan, utan mer bara så här...
Nej, men det kan ju vara, alltså det kan vara jätteolika. Och jag tänker ändå så här, förlossningsbrev i sig är ju en väldigt bra grej för att det hjälper ju oss som inte känner dig få ganska snabb överblick, så här, vad är viktigt för dig?
Mm.
Det kan ju vara att jag har varit med om ett, inte vet jag, ett övergrepp. Och jag vill absolut inte, om det går så vill jag absolut inte ligga på rygg. Då kommer ju alla jobba för att du ska inte hamna på rygg. Nej, om det inte är absolut medicinskt nödvändigt. Men då är det ju också upp till oss att vi förklarar att, vet du vad, vi vet att du inte vill det här. Men nu utifrån de här förutsättningarna så är det här det bästa. Liksom. Vi försöker göra det så bra vi kan ändå. Men de svåra förlossningsbreven kan ju vara de som är flera sidor där det faktiskt är svårt att hinna ta till sig hela informationen i hela brevet för att det är så långt. Men också där, det är, där man känner sig att det här är liksom svårt att uppnå för att det är så mycket redan som... Det kan vara att man vill föda i vatten även om typ kanske just det sjukhusets riktlinje säger att men just när man har de här
förutsättningarna.
Ja, så. Precis, så rekommenderar inte vi det. Och då är det ju klart mycket bättre om kvinnan innan har tagit upp sitt förlossningsbrev med sin mödravårdsbarnmorska. Så att alltså, den som ska föda vet att men det här sjukhuset erbjuder inte detta. Sen kan man ändå efterfråga det, men det är ju bra om man har specifika funderingar eller tankar att man tar det med sin barnmorska innan man står där i verkarbete.
Så ett förlossningsbrev ska med fördel innehålla, det ska vara ganska kort och precis, det ska ta upp i så fall hur du är och hur du funkar som person om du känner att det är relevant att lyfta. Samt om det finns någonting som är viktigt för er att ta hänsyn till under förlossningsarbetet.
Precis.
Mer eller mindre.
Och det kan ju röra både partnern och den som föder, absolut, tänker jag. Om man vet att jag har väldigt specifika önskemål, att man pratar med sin barnmorska innan om det så att man slipper bli besviken. För att vi vill ju att det ska bli så bra som möjligt också när man kommer till oss. Men sen är det ju många som säger att jag vill ha det på ett visst sätt och sen när man är där och då så struntar de fullständigt i det. Och säger att jag vill absolut inte bada, även om det står att man vill bada. Liksom. Nej, men du måste inte bada, såklart.
Och som avslutning där till det här med kejsarsnitt kontra vanlig förlossning. Så om jag fattat det rätt så är det väl ändå så att det absolut mest säkra för barnet som man rent medicinskt kan se är att föda vaginalt.
Yep.
Och att därför är målet att man vill uppmuntra kvinnor till att känna sig bekväma i det primärt. Sen lite beroende på, som du sa innan, det här med vad är risken kontra uppsidan med att den här kvinnan i det här fallet får ett planerat snitt eller inte. Så.
Och det är ju så man resonerar, och det är ju även för kvinnan att det är liksom, då kan det ju vara att man från sjukhusets sida säger att våran medicinska rekommendation är vaginal förlossning med det här stödet som vi kan erbjuda och så. Men vi kan se att det kan bli för svårt för just den personen av olika av anledningar. Och att då säger man att då ska man ändå ha väldigt hög grad av delaktighet i beslutet, och då kan man få vara med och...
Ja, men också det är ju ett medicinskt beslut, så ligger inte bebisen rätt, eller att det är saker som ligger bakom så att man måste göra
det.
Då är det ju vad det är. Men det är klart att jag tänker att man borde ju förstå att när man väljer att skaffa barn och bli gravid, att tanken är ju vaginal förlossning, eller?
Ja, alltså det är ju också alltså, så länge att ibland man kan man ju inte alltid välja det. Nej, men precis. Och ibland kan man ju inte alltid välja det. För att det kan ju också vara så. Där jag jobbar, där tar vi ju alla barn som föds väldigt för tidigt. Så att jag kan ju ha förlossningar alltid från vecka 22 och framåt.
Åh, herregud.
Ja. Är det så att du har ett kejsarsnitt på indikation förlossningsrädsla, om man säger då brukar man kalla det psykosocial indikation. Då gäller ju det från vecka 37 plus 0 när graviditeten är fullgången. Och det har med att göra hur liksom komplicerad själva operationen är för både dig och för barnet, om man säger. Så att kommer du in i vecka 34 då är det ju inte så att du nödvändigtvis kommer få föda med kejsarsnitt. Utan
om förlossningen drar igång då?
Ja, precis. Och ibland hinner vi inte det heller. För att ungen är liksom halv... Alltså, just då är det ju rent oansvarigt att gå till operation och försöka... Alltså, barnet är långt ner i förlossningskanalen. Och jag tror att det är där någonstans att man... Även om man har ett beslut om kejsarsnitt, det är väldigt viktigt att man också förbereder sig för att det kan bli på ett annat sätt också.
Och man kan inte planera någonting som inte går att planera.
Nej, precis. Och sen kan ju det vara jätteångestframkallande för folk och verkligen vara ett jättestort lidande. Men att man tar hjälp av både liksom sina stödpersoner runt omkring och sin mödravårdsbarnmorska och av sjukhuset då för att kunna hantera den förväntansångesten. För det är ju väldigt mycket förväntansångest, såklart.
Ja. Jag fick jättemycket frågor om en och samma sak. Har helt en annan sak, men jag tycker det är en intressant fråga. Det är jättemånga som har frågat Satisfyer under graviditet. Mm. Är det farligt?
Nej.
För det var det är väl väldigt många som skrev det.
Nej, men jag
kan tänka mig, det kanske är de här någonting som gör att man
kan
inte
fanna det. Nej, det kan jag inte tänka mig.
Men det här är ju lite sidospår då, i tillägg till den här frågan. Mm. Men det här med kvinnlig orgasm, att det kan sätta igång också. Att det finns positiva effekter utav, alltså det är väl, skapar väl oxytocin i kroppen till exempel. Precis. Oxytocin är ju positivt för förlossning.
Precis, det finns ju till och med kvinnor som onanerar under hela förlossningen för att...
Va? Absolut. Men vänta nu,
alltså, det här är ju det är ett väldigt roligt jobb detta, för det kan ju vara allt.
Nej, men sluta, jag får panik av tankar.
Men då kan det ju vara allt ifrån, jag har inte haft någon sån egen förlossning, men jag vet att när jag var student så var det någon som födde då vet jag att den barnmorskan, då gick hon ut
och
så
hon gick ut.
Ja, alltså det är också så här, vi behöver ju inte, alltså jag i min arbetsmiljö behöver ju inte se att någon annan onanerar, förstår du?
Nej, hon gjorde detta för hon tänkte att det var...
Nej, men alltså att man föder under orgasm då, liksom.
Men det är ju en grej som jag har sett, att det har blivit lite så här LA-poppis, att orgasmic birth, eller vad man kallar det.
Att det blir lättare, och det kan man egentligen förstå, för att oxytocinpåslaget i hjärnan skulle ju då fungera som smärtlindring.
Alltså jag förstår det, men det känns så fel.
Men är det finger eller satisfier, undrar jag?
Nej, men satisfier tror jag inte, det är ju ingen som har forskat på det liksom. Men jag tror att det som har varit mest är väl att folk har använt kanske inte en satisfier, för det är ju ganska nytt med andra typer av hjälpmedel.
Och då är det alltså stimulans på klitoris man vill åt. Okej. Okay. Ah. Ah, nej, där kom inte jag, men kanske innan.
Nej.
Jag kommer ihåg när vi blev inskrivna på förlossning eller på igångsättningen.
Då testade vi det.
Nej, absolut inte. Men då sa vår barnmorska till oss. Mm. Och bara som ni vet så är det liksom inte tillåtet med sex och sånt. Så liksom... Försök inte få igång det på det sättet här, för det är liksom
nej,
inte
okej. Nej, men
jag
har avdelningen. Nej, det kan man ju ändå dra något typ av.
Men
det
vi bara kollade på det, vi bara, not gonna happen. Jag inte ens tanken.
Nej, men jag tänker att alltså, sådana grejer är ju inte så vanligt. Men det är klart, alltså, man har ju suttit på allt.
Finns knäppjöka till allt, så att säga.
Nej, men alltså, det är ju också så här, ni får tänka att alla föder barn, så att allting igen då blir normalt på något vis, liksom. Men det finns ju väldigt, och det är det jag tänker, för en del är ju väldigt oroliga för, apropå förlossningsrädsla och så, det är ju väldigt oroliga för, gud, hur kommer jag bete mig, och personalen kommer tycka att jag är, alltså hur man kommer uppfattas. Men just alltså det. Vi ser ju så vansinnigt mycket människor, så att vi tänker ju inte på, liksom, alltså det är klart om folk är våldsamma, då kan det ju vara, men då är det ju med att man blir orolig för, hur kommer det här bli i ditt föräldraskap, liksom. Men i övrigt så är, alltså, vi träffar ju alla möjliga typer av människor, det är väldigt lite som blir så här, att man höjer på ögonbrynen eller att man
vi
tänker
ser väl
så här,
allt, tänker jag.
Ja, gud ja.
Alltså, men jag tycker det känns skönt med barnmorska, att man känner att man är så här, I surrender, ni får ta hand om hela mig. Mm. Och även om jag liksom säger knäppa grejer, för jag började prata en massa knäppa grejer när jag tog lustgas, så jag blev lite hög liksom. Och Kalle blev alltså du kan inte säga sådana saker, de kommer sossanmäla dig. Jag pratade om att vi hade varit på svartfest någon gång liksom. För jag var, tänk Kalle, för 6 år sedan var vi på svartfest och då tog jag lustgas sist, han bara, du kan inte sitta och säga det. Och jag sa, de hör nog, och det fick jag berättat med efterhand, och jag bara, men de hör nog. Det var nog bra att det var, jag också var så. För 6 år sedan var vi på svartfest och då tog jag lustgasen.
Ja, och jag menar, alltså det är ju, vi har ju allt. Ja. Liksom.
Nu har jag 3 ganska snabba frågor. Mm. Finger i rumpan efter förlossning. Mm. Är det någonting som alltid
det
ingår i en undersökning?
Det ska alltid ingå i en undersökning när man kollar förlossningskanalen efteråt. Ja, är det ingen som gör det? Det är klart att man kan säga att jag vill inte det. Men problemet med det är att då kan man inte göra en ordentlig undersökning av förlossningskanalen efter att barnet har kommit ut.
Det är väl jättebra att man gör det.
För jag minns inte själv att jag fick ett finger i rumpan, men jag såg det på TikTok att det är så här, saker som händer efter en förlossning som man inte pratar om. Nej. Och det här var en av dem, och jag bara, men det hände inte mig, men det måste jag ha gjort.
Och det är jätteviktigt. Och tycker man, det är klart att man kan tycka det är obehagligt, men man kan ta lustgas under tiden och man liksom så, men det är super.
Men du är också så uppe i dig själv. Alltså, min erfarenhet är, du är ju så uppe i att nu, du har ju också barnet levererats.
Ja.
Så att för mig, jag kommer inte ens ihåg det, men så. Mm.
Men också man har liksom redan tryckt ut ett barn, då är ju liksom ett finger i rumpan piece of cake.
Ja.
För då kommer nästa fråga, bajsa på sig.
Ja.
Hur vanligt är det, undrar många?
Jättevanligt, tänker jag. Men jag tror inte, vi registrerar ju inte det. Alltså, det är inte som att jag står där och tänker eller skriver i journalen. Bara, ja, väldigt mycket liksom, bajs. Utan det är ju... Man alltså, det är ju inte så konstigt. Alltså, om det är någonting i ändtarmen så kommer ju det ut. Alltså, det måste det ju göra.
Ja, men alltså, jag tänker, jag som spyr så mycket har ju kissat på mig väldigt, väldigt, väldigt många gånger nu de senaste liksom, veckorna. Och speciellt ju större magen blir, ju mer kissar man på sig också när man spyr. För att det är så mycket kraft. Mm. Och då tänker jag att när man liksom... All den där kraften när barnet ska ut och man trycker ju neråt. Det är ju inte konstigt att man bajsar på sig.
Det är absolut inte konstigt och det är absolut inte farligt eller någonting som visar. Vi byter ju bara det. Vi tar ju bara bort det. Liksom.
Ja, för jag filmade ju min förlossning och då noterade jag hur smidigt och diskret som det här byttes när jag skett ner mig. Mm. Och det, för jag vet att jag ändå kände ett behov av att säga så här. Jag vet att jag har bajat ner mig. Mm. Så, bara så ni vet.
Ja,
jag vet
och det kan ju vara att kvinnan typ inte uppfattar att det, utan att det, hon kanske bara säger så här, gud vad det luktar bajs här inne nu. Och man bara, ja, det gör ju det. Så här, alla bara, det är du. Men det gör ju ingenting. Alltså, det gör ju ingenting. Och jag har inte heller varit med om att någon partner har tyckt att det har varit liksom... Alltså, nej, men jag tror att det är så mycket annat som händer. Och jag tänker att oavsett hur lite man som partner kan om förlossning så alltså, fattar man ju att det kommer ju åt alla. Alltså.
Ja, herregud.
Man ska inte vara rädd för
nej,
att
det
händer
inte.
Helt enkelt.
Men om man tycker att det känns jättejobbigt så säg det till personalen för guds skull när man kommer in och ber om lavemang. Så kan man ju få det innan.
Men jag tänker typ att det är väl mer obehagligt att få lavemang och behöva hålla på med sånt än att bara kommer det så kommer det.
Ja, exakt så.
För många blir också bajsnare under förlossningen så att man går och bajsar. Ja.
Sen har vi lite mer frågor här då, så ska jag bara ta några stycken.
Ja.
Vad, och det finns så många, men okej, okay, smärta efter förlossningen. Mm. Hur lång tid är det normalt att man ska ha ont efter? Det kan gälla smärta efter epidural, smärta efter förlossning och när är det man ska söka vård? För det där kan vara väldigt individuellt.
Många har skrivit till mig att gällande epiduralen, att de har ont i flera veckor.
I ryggen efter?
I ryggen,
ja. Och det tror jag är om man har blivit stucken liksom fler än en gång i ryggen. Och det kan ju vara att det är svårt att komma in med den där. Och då blir det ju som ett blåmärke. Mm. Har man besvär som inte blir bättre eller plötsligt blir sämre, då ska man alltid söka.
Och samma gäller egentligen för det var en som skrev om illamående efter förlossning. Mm. Det är också någonting man behöver söka vård för det är inte normalt.
Nej, men alltså jag tänker alltså, då kan ju det bero på någonting annat. Det blir ju lätt så att när vi är gravida eller ammar eller precis har fött barn, då lägger man allting på att ja, men det är graviditeten eller förlossningen. Men det kan ju vara andra saker också. Mm. Men generellt sett smärta från både från underlivet eller från ryggen eller vad det kan vara, om det blir värre och inte liksom... Eller gör ont plötsligt på ett annat sätt, då ska man ändå höra av sig. Sen kan det ju ändå vara så att vi säger, nej men det är ingen fara. Men då finns det ändå liksom, då har man ändå gjort den bedömningen på individbasis.
Mm. Men det är inte lite också så här att allt knäppt, konstigt efter förlossningen kan ju vara, alltså vet du, jag har träningsverk i mina ben, mina armar, i min rygg. Alltså, men jag tänker att man håller efterkontrollen som kanske sitt, den är ju där för en anledning.
Ja, precis.
Och ta upp det på din efterkontroll då.
Gud ja, och gå på era efterkontroller.
Ja, jag har faktiskt inte kollat min efterkontroll.
Nej, och det är jättemånga som inte går på sin efterkontroll som den missas och det kan man ju förstå. Men det är också jättemånga som inte blir tittade i underlivet på sina efterkontroller. Nej, och det tycker jag då, det är ju min personliga åsikt, men det är ju inte okej. För att jag menar, där är, det är ju klart att om inte du vill det så kan man ju inte tvinga sig på någon. Men man måste som barnmorska erbjuda så här att... Då ska vi kolla i underlivet, för det är en viktig del. Liksom bara för att se att det har läkt på ett bra sätt.
Och det var ett litet krav kanske? Om man
ja, oavsett. Liksom, så att man ser liksom att ja, men, läkningsprocessen ser liksom ut som att den har varit normal.
Mm.
Men sen kan det ju vara så att barnmorskan känner att inte jag av olika anledningar inte erbjuder det. Men det ska ju ingå. Mm. Så att där tycker jag man kan stå på sig.
Ja.
Och då kan man också känna finger i rumpan.
Jag ska släppa in dig efter min sista fråga här.
Mm.
Intimitet efter förlossning. Mm. Jag och Sanna är ju liksom olika bara där.
Mm.
Alltså att hon var mer, vad är det som man säger? Du var mer öppen för det tidigare än vad jag var. Det tog längre tid för mig att känna att jag ville.
Mm.
Men är det någon som frågar lite?
Ha sex eller bara vara nära?
Ja, men ha sex.
Ja.
Alltså, vi tänker väl penetrerande sex.
Penetrerande sex.
Ja, och när man, det finns ju så många olika typer.
Precis. Mm. Nej, men när man är bekväm att ha det igen och vad som är normalt och inte. Och här förstår jag ju såklart att det finns ett ganska långt tidsspann. Men finns det någonting du kan säga om det som där man kanske kan vara lite uppmärksam på? Att om du inte känner så efter si och så lång tid så skulle det kunna vara en idé att åtminstone prata med någon om det till exempelvis.
Ja, alltså jag tänker så här, det som inte är bekymmer för dig eller er som par är ju inte ett bekymmer oavsett vad som är normalt eller inte.
Nej.
En del kan bli ganska stressade över vad som är normalt eller inte.
Ja, men att man jämför sig med vad man hör av alla andra,
precis,
att det är 3-6
liksom,
månader.
Och jag har förstått som att vissa också säger så här, men efter 6 veckor då måste man testa. Och det måste man absolut inte. Jag tänker så här, när det blir ett bekymmer för dig själv, då tycker jag att man ska söka. Mm. Eller ett bekymmer där också det är upp till partnern att lyfta. Att, men här vill vi väldigt olika. Att man då kan få ta hjälp tillsammans. Men att man då kanske inte behöver gå pang på rödbetan med penetrerande samlag direkt. Utan att man börjar med intimitet och gör liksom andra saker. För att det där kan vara otroligt olika. Mm. Och olika efter olika barn, tänker jag. Och olika behov. Och att det kanske, man kanske är rädd att det ska göra ont. Eller liksom sådär.
Kroppen kan ju vara olika. Alltså, vissa har ju jättetorra slemhinnor och sånt efter förlossningen.
Ja,
alltså,
det upplever jag länge.
Liksom göra ont liksom.
Och det är ju så att ammar du så trycks ju ditt östrogen ner och då får du torra slemhinnor i underlivet. Och det är ju för att kroppen är ju inte, tänker ju inte att vi ska skaffa barn fler. Så kroppen är ju ointresserad av själva samlaget. Det kan ju vara viktigt att ha med sig också, att kroppen liksom inte är intresserad av det. Men har man sköra torra slemhinnor efter sin, eller bekymmer för sig bristning eller så, så kan man smörja med lokal östrogenkräm.
Just det.
Och det är ju superbra tips. Och det enda gången man inte ska göra det, som jag förstår det som, det är om man har en egen pågående bröstcancer. Men annars är ju det ofarligt, men då att det ska vara östrogen i. Mm. För då kan ju så att det kan bli stor skillnad.
Just det.
Men jag tänker att om det inte är ett problem för er som par, så kan man ju vänta hur länge man vill. Alltså det är inte så att det växer igen eller liksom att man glömmer bort hur man gör. Men upplever man själv att det är ett problem eller att partnern yttrar att det är ett bekymmer att man behöver prata om det, då får man ju göra det liksom på ett sätt.
Jag läste ju det
främja relationen också.
Ja, men jag läste på TikTok och samma sak här. Källkritiken är ju aldrig att lita på när jag ska säga saker. Men du kanske skulle kunna kommentera det då. Mm. Att en förlossning och liksom allt det här som händer med kroppen, hormoner och allt det där. Att det tar ungefär 2 år för kroppen att liksom komma tillbaka till sig själv. För att jag upplevde verkligen att det var, efter 2 år så kände jag att jag var mig själv igen.
Alltså jag upplevde precis samma.
Ja.
Alltså exakt samma. För att jag tyckte att alltså kroppen funkade liksom inte.
Nej.
Alls.
Nej.
Och det tror jag också är jätteolika. Men att alltså kroppen har ändå varit gravid i 10 månader. Gjort en jätteexpandering, tryckt ut en unge, gjort en jättehormonomställning.
Kanske, ammat kanske.
Ammat. Alltså det är ju naturligt att man inte funkar på precis samma sätt som man gjorde som icke-gravid.
Jag tycker att det är ett annat sinnesstånd man är till när man får barn. Som jag kan tycka blir typ svårare ju äldre mitt barn blir. Att man får så mycket andra, man tänker på så mycket andra saker hela tiden. Så att det man, innan tänkte man inte på allt de här som har med barn att göra. Mm. Bara det tar upp så mycket, att ibland när jag går och lägger mig på kvällen så kan jag ligga och tänka på något som hände med Sam på dagen. Mm. Istället för innan så tänkte du kanske på något helt annat. Och då kanske det var lättare att komma till liksom det sexuella, att man hade lättare att släppa dagen.
Exakt.
Än vad man har med barn. Det tycker jag är något som man kan ta in, som jag ofta kan ta in i. Om man pratar om just det här, att, så här, att man inte alltid är på samma sinnesfrid som man var innan barn.
Nej.
Och det får man ju jobba på att kanske försöka släppa. För det kan säkert vara jättebra för en också att släppa dagen just med barn och allting. Men att, ja, det kan vara svårt.
Men jag tänker också som en avslutande kring just den frågan så är väl egentligen att så här, ja, upp till 2 år. Så alltså jag tänker att många tänker, sen kan det vara längre också. Mm. Men jag tänker att många tänker att de här, så här, efter 6 månader, om jag inte känner någonting då är det märkligt. Här finns det ändå i alla fall 2 av 3 i rummet som har upplevt att man inte känner sig riktigt där än.
Nej.
Förrän efter 2 år till
precis.
Och med. Och att det finns ett ganska långt tidsspann på när man känner att man hittar tillbaka till sig själv.
Ja, precis som Sanna säger där, alltså hur trött man är och liksom barn som vaknar på natten, så här, hur avslappnad blir man och så är man liksom kanske inte riktigt i synk, så att det är ju inte konstigt.
Nej.
Men man behöver inte slå för stora växlar på att man inte har penetrerande sex liksom,
alltså,
i närtid efter en förlossning. Det betyder ju ingenting, jag har ju ingen. Alltså.
Men generellt så borde man ju sluta blöda och sånt innan.
Ja, gud ja. Det är ju bra att göra för att, så att man inte får för upp liksom, grejer in i det här såret från där moderkakan har suttit och livet. Mm.
Varsin avslutande fråga då?
Alltså jag har ju ett nytt community på min som jag pratade med dig
om igår. Kräks.
Ni som kräks. Och många med hyperemesis diagnos och så.
Mm.
Och det är väldigt många som ställer sig frågan, varför jag?
Mm.
Varför får jag den här skiten? Har du något alltså svar?
Jag läste på om det igår, och det är väl sanningen att säga att man vet ju inte riktigt.
Nej, vissa säger att det är det här GB15-hormoner.
Ja, precis. Det kan vara liksom vissa hormoner, och det, när jag läste på internetmedicin, som också är en sån där vedertagen källa, så var det också att man vissa studier funderar på om det hade liksom någonting med någon annan bakterie att göra eller sådär, men viss genetik ligger ju i det. Mm. Men det är jättesvårt att säga. Men det är ju fruktansvärt för dem som... Min syster hade ju det också. Alltså, ja. Det är ju, jag tror inte... Om man inte upplevt det själv, så tror jag att det är jättesvårt vilken terror det är att vara, må illa,
ja, hela men det är, tiden. Du kan ju förstå, för den här graviditeten så mådde ju du illa i några veckor i början. Mm. Och du tyckte ju det var hemskt.
Mm. Men bara känner att jag där ligger jag lite i lä, för att jag spydde ju aldrig, och
nej, men just illamåendet ibland värre.
Ja. Ja, jag har förstått det, men samtidigt så var det ju aldrig så, alltså en sak är, alltså jag tänker när man kräks, då har man ändå nått toppen av illamåendet, och sen kräks man, ja, och sen går det över. Mm. Liten
och då kanske det går över en kvart, som jag förstår det som, för vissa.
Ja, det är ju, det är ofta också därför man får åka in nästan en gång, för att man spyr en gång i kvarten och det slutar inte.
Nej.
Men
jag låg ju liksom kanske på en sjua mer.
Ja, men så. Det är ändå hemskt att må illa alltså.
Ja, det är det.
Men just, det är så många som frågar om du skriver in och känner, det känns som att vi som har det har någon slags samband, ja, och förstår varandra. Men många är ju migränmänniskor i grunden, har jag förstått som.
Ja, så det kan säkert ha någonting med de delarna att göra också. Migrän vet vi ju inte heller riktigt varför. Nej. Man får. Och det, alltså, det är ju
det
så jäkla
oerhört.
Nej, det finns ingen tröst mer än att vissa saker är bara jävligt orättvisa.
Mm.
Sen går det ju för de allra, allra, allra flesta över när barnet kommer ut.
Mm.
Jag har slutat säga sen min syster hade detta då att men det brukar bli bättre efter, för det är helt ohjälpsamt. Mm. Alltså så här.
Eller, då jämför man med det istället?
Ja, och också så här, då känner man sig lite dålig. Ja, nu gick inte mitt över efter vecka 20, och så väntar man hela tiden. Alltså, liksom, ja,
för det
så,
trodde jag ropade ju hej och tänkte att nu vecka 20, nu är det över. Typ för att jag kände att jag mådde bättre i 2 veckor. Men sen kom det tillbaka. Och nu, en av mina nära vänner är också gravida. Och hon är typ samma växt som dig. Mm. Och för henne har det typ blivit lite värre också. Mm. Ju mer gravid hon blir.
Ja, och det kan jag ju också tycka. Alltså, nu har inte jag mått illa alls på det sättet. Men jag tycker ändå att jag mår lite mer illa nu än vad jag gjorde för några veckor sedan. Men det man kan ha med sig som... Liksom, för jag tänker framförallt är det ju stödet runt omkring. Att den som har hyperemesis under sin graviditet behöver ju verkligen få bra avlastning. Mm. Det syns ju inte utanpå, vilket gör att andra kan tycka att men du mår illa, men det, du
verkar, jag tror man är rädd för att klassas som svag. Aha, jag kan känna att jag själv får lite så här ångest över att folk ska se mig som en svag människa som inte kan ta hand om mig själv.
Ja. Och det är ju, jag tänker att man kan likna det med väldigt många andra, alltså sjukdomar där vi kan mäta hur sjuka folk är. Då säger vi ju inte att någon är svag liksom.
Nej.
Men jag tänker stödet runt omkring, att man verkligen är supersnäll mot sig själv och liksom inte pushar kring stress eller liksom aktiviteter och så, för då får man ju ofta bakslag.
Och att man ska åka in också, för det var något som hon sa till mig förra veckan.
Jag var så kräks på det sättet.
Ja, för man tänker att jag har haft så här typ att jag ska hålla mig hemma i 2 dagar kräkandes en gång i kvarten, för att jag ska liksom vara uttorkad när jag kommer in, så de ser att jag behöver hjälp. Medan nu var hon så här, åk in efter 2 timmar, om det inte slutar så får man ju medicin intravenös istället.
Och det kan man ju även få under sin förlossning. Alltså jag menar, även om man har haft hyperemesis eller inte, så kan man ju kräkas under sin förlossning väldigt mycket. Och gör man det så kan man ju också be om läkemedel mot kräkning.
Mm.
Så att man slipper vara illamående då. Men det är... Ja, det är väldigt tråkigt att vi inte vet varför. Men det kanske vi vet om 10 år.
Ja. Den sista frågan,
inte er som är gravida nu.
Nej, den sista frågan rör det här med att spricka.
Ja.
Och här får vi försöka hålla det kort, för nu behöver vi drinna ut på tid här.
Ja, vi får ju till avsnitt.
Ja, vi får ju 100% göra en del 2. Men frågan i alla fall, för det första, hur kan man göra för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att inte spricka under förlossning? Och då svarar jag lite kort på den frågan och frågar dig om det stämmer. Att man lyssnar på barnmorskorna när de säger att du inte ska krysta är väl ett jättebra tips till att börja med. Det finns väl inget annat egentligen?
Våta, varma handdukar har vi mot underlivet, för det vet man. 2-handsgrepp har nog de allra, allra flesta. Och sen att man guidas, liksom, att man gör det ihop. Det brukar vara bra förutsättningar. Och sen att även om det går sönder, alltså de allra, allra flesta läker ju jättebra. mm. efter sina förlossningar.
Man får ju se det lite som ett sår. Alltså man har ju hur många sår man fått i livet på ja. Knän och armbågar och överallt. Mm. Det läker ju, det är ju exakt samma sak.
Och även om man får de här stora bristningarna så de allra flesta av dem läker ju och blir ju bra. Det är, och det är ju därför det är så viktigt med det här fingret i rumpan att man faktiskt undersöker det ordentligt eftersom man hittar allting. Och att ni som får bekymmer efteråt, att ni söker mm. och säger att nu, det här är fortfarande inte bra.
Och sen när det kommer till det här med om man föder och spricker första gången, mm. är det större sannolikhet att man spricker med andra eller är det helt individuellt?
Alltså omföderskor brister ju generellt sett mindre andra gången.
Eller du är liksom redan körd. Mm. Där.
Nej men alltså, det har ju redan liksom expanderat så att det är ju så mycket som blir lättare för kroppen andra gången. Så att man har bättre förutsättningar som omföderska.
Får jag ställa en avslutande fråga? Det här är något som jag kom på nu i sittande stund. Just att min första förlossning så var ju igångsättningsfasen väldigt lång. Mm. Men sen när jag väl, liksom, när det kom igång med verkar och sånt så gick det ganska snabbt. Mm. Och jag öppnade mig väldigt snabbt ändå. Mm. Att det gick på en väldigt kort stund från att det gick från 3 centimeter till oj, nu är du helt öppen.
Perfekt.
Ja, men då undrar jag, inför andra barnet, kommer det gå lika snabbt och när... Alltså det är klart att inte du kan svara på det, men jag menar generellt sett, går det snabbare och är min kropp, förde den snabbt då? Ja. För att det gick snabbt.
Jag skulle säga att du har superbra förutsättningar.
Okej, okay, men jag menar, när ska man åka in? Om jag inte blir gångsatt den här gången, när ska jag åka in?
Du ska åka in. Du ska ringa när det börjar. Mm. Det tycker jag alltid, alla omföderskor ska ringa när det börjar, för då kan vi
skriva in det.
Skriva in och planera lite sådär. Och sen när du känner att nej, men nu börjar det bli liksom, lite jobbigt, och då brukar vi säga, men då ska du komma in nu. Liksom.
Ja, okay.
Sen är det svårt att säga, men generellt
sett går ju... Jag är rädd att åka in för tidigt för att man känner att nu vet jag inte hur det kändes sist.
Nej.
Men jag kommer gå över till Camilla som kommer kolla.
Det är väldigt få som åker in för tidigt skulle jag säga.
Omföderskor.
Ja, och förstföderskor också. Jag tänker att man åker in av en anledning och sen så kommer man in och man då märker att nej, men nu var det verkligen inte igång. Nej, men då åker man väl hem igen. Alltså, bor man i en stad med korta avstånd som vi gör, då är ju det inte ett jätteproblem. Men omföderskor generellt, de...
Även om du är öppen 2 centimeter så kanske ni säger, vet du vad, du är omföderska, du får stanna ändå.
Ja, exakt. För att har du ont av dina verkar då vet ju inte vi vad som händer om 2 timmar. Liksom.
Då så då är det inte den här 3 centimeters regeln längre?
Nej, utan alltså, om det är så att man kommer in på en kontroll och det verkligen är liksom, så här, i gränslandet om man är igång eller inte, då brukar de flesta vara kvar 2 timmar och så kollar man igen efter 2
just
timmar.
Just det. Spännande.
Men det är inte farligt heller att komma in tidigt.
Nej.
Alltså, det händer inget. Konstigt då. Men generellt föder man snabbare som omföderska.
Snabb fråga. Mm. Gud vad jag håller på nu. Det här sista, jag lovar.
Ja.
Det är, alltså när man, jag undrar det, för att jag har varit ganska mycket på förlossningsakuten med tanke på att jag åker in och får dropp.
Mm.
Och då tänker jag alltid de som har jättestora magar. Mm. Ska de föda barn? Alltså, går du in på förlossningsakuten? Eller går du in på förlossningen?
Nej, men precis. Och det här är ju på Östra har man ju en egen akut för gravida och nyförlösta.
Som ligger precis vägg i vägg.
Vägg i vägg, ja, precis. Och det är ju för att vi har så himla stort upptagningsområde så har man en egen ställe för det då.
Ja.
Men nej, det kan ju vara att du har minskade fosterrörelser eller du har något högt blodtryck som ska kollas upp.
Så det är inte dit man går?
Nej, utan då ska man direkt till förlossningsavdelning.
Okej, så man går inte först in på förlossningsakuten?
Nej, en del går den vägen ändå av någon att det blir så för att man ändå hade något annat man sökte för. Men de allra flesta går ju direkt till förlossningen.
Okej, ja men då vet jag.
Med de orden så måste vi avsluta för vi har andra åtaganden som vi måste hinna med innan alla blir sena. Men vi kommer nog behöva göra en del två. Det verkar ju som att det här var bara hälften av frågorna.
Ja herregud, vi måste göra
det. Jag kände ändå att svaren blev alldeles för långa.
Nej. Det var ju alldeles, jag tror att också i många frågor så behöver man ju också ha lite mer så här utvecklande svar.
Mm.
Så tack för att ni har lyssnat och skriv till oss.
Ja, och tack Camilla för att du kom hit.
Om ni vill ha ett till avsnitt av När Camilla gästar. Och tack för att du kom hit.
Tack.
Play, en del av Power Media.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.